when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Michael Yüksel var 2018 Centerns toppkandidat på riksdagslistan i Göteborg. Men bara en månad innan valdagen beslutade Centerpartiets partistyrelse för att utesluta Michael Yüksel. Det hade för partiet framkommit att han 5 år innan han engagerade sig i partiet deltagit i ett arbete med att starta upp en underavdelning till den turkiska nationalistorganisationen Grå Vargarna. Yüksel förnekade uppgifterna och hävdade att han hade varit tydlig för partiet med vad han gjort och inte. Ord stod mot ord om hur det låg till och Centerpartiet i Göteborg vidhöll sin kritik mot Yüksel. Då, för 4 år sedan, kontaktade jag Michael för att veta hans version av vad som hade hänt. Inte långt därefter grundade han partiet Nyans. Ett parti som skulle vända sig till Sveriges minoriteter. Nu möts vi återigen i ett samtal för att prata om varför han grundade Nyans, hur han motiverar partiets politik och vad som egentligen hände mellan honom och Centerpartiet. Michael, berätta om hur började partiet Nyans?
Efter uteslutningen från Centerpartiet så jag att jag ville starta ett nytt parti.
Ja. Och då, varför blev du, om vi backar bandet lite, för att du var ju centerpartist innan.
Precis.
Ja, om vi backar bandet till det liksom.
Ja, men det är en lång historia, du känner också till det. Du var, jag tror du var den första som ringde mig efter uteslutningen och frågade mig hur Centerpartiet fick den här informationen om kontakten eller samröre eller vad man ska säga med Gråvargarna.
Mm.
Om du minns det.
Jag minns det, och det var väl så att de hade all information och väntade med att släppa den.
Det var ungefär så kan man säga. Och jag glömmer aldrig när du sa till mig, om du minns, att det var många som tipsade om mig.
Mm.
Och du har granskat mig och inte hittat något.
Nej,
och
sen, precis.
Och du blev väldigt förvånad när den här informationen kom fram. Mm. Det var helt ärligt jag som berättade för Centerpartiet för att inte skada dem.
Precis, eventuellt, du berättade innan, alltså när du väl blev en del av Centerpartiet, eller blev medlem, då la du så här korten på bordet och sa, det här är jag.
Innan jag kandiderade.
Ja,
jag frågade om jag får kandidera.
Mm.
Så jag berättade att det var ett sånt möte där jag var, och så jag sa nej till. Skulle det skada partiet ifall om det kommer fram? Men jag fick klart och tydligt höra att det inte skulle skada partiet, utan det var en styrka, tvärtom. Den inspelningen har Göteborgs-Posten publicerat tidigare.
Mm.
Och därefter uteslutningen, och därefter sa jag att jag skulle starta ett parti. Mm. Ett liberalt parti, sa jag, 2018. Jag faktiskt började arbeta sedan den dagen. Först höll jag mig borta lite. Jag stängde ner sociala medier.
Ja.
Jag sökte jobb och läste en del böcker för att grunda partiets ideologi. Eller hitta en ideologi som passar till partiet, helt enkelt. Men det tog lite tid att forma partiet, partiprogrammet och ideologin. Vi kom fram till att vi inte ska bli ett ideologiskt parti som varken liberalt eller socialistiskt eller en annan ideologi. Vi tyckte att sakfrågor var viktigare.
Yeah.
Vi arbetade hårt. Först skrattade man åt oss helt enkelt. Mm. Men sen började man faktiskt ta oss på allvar, och efter valet har vi visat att vi har lyckats, tycker jag.
Ja, ni blev ju, vänta, jag skulle, låt mig ta fram de här siffrorna här. Ni blev största parti utanför riksdagen.
Mm.
Och bara för att, så att lyssnarna förstår här. Ni fick 28 000 röster, vilket är 0,44% av rösterna. Det är dubbelt så stort som både, ja, nästan dubbelt så stort som tvåan och trean, vilket var Medborgerlig Samling och Alternativ för Sverige. Och de har ju lite längre historia ändå.
Precis.
Man säger.
Ja, men vi tycker att det har gått bra. Men mitt mål var faktiskt större än så. Jag räknade med att få 30 000 röster i storstäder som Malmö, Göteborg och Stockholm. Och sammanlagt 90 000 har jag.
Ja.
Det var mitt mål. Och jag tycker fortfarande att vi kunde klara 12%-spärren. Men mediegranskningen, tyvärr Sydsvenskans granskning om våra kandidater som tidigare delat antisemitiska inlägg eller antisemitiska inlägg har skadat oss väldigt mycket. Jag är fortfarande väldigt ledsen över det faktiskt.
Du tyckte inte det var en rättvis granskning?
Det var rättvis granskning, men det var förvrängningar också en del. Jag har noterat att man har gjort fel översättningar till exempel från arabiska. Och det var rätt gamla inlägg de la upp långt innan de har gått med i partiet. Partiet fanns inte då. Och vi har inte möjlighet att granska varenda person som kommer in i partiet på det här sättet. Vi är inte en underrättelsetjänst. Vi kan inte gå in och granska deras sociala medier från dag ett. Den möjligheten och resursen har vi inte.
Men jag skulle ändå vilja fråga dig och ändå gå tillbaka, backa bandet ännu en gång till. För att, som jag minns det, och du får rätta mig om jag har fel här i historieskrivningen. När du gick med i Centern så var det, alltså Centern i Göteborg har alltid varit rätt svagt. Du gick med dem här och det var en kamp då mellan vissa som var kritiska mot Västlänken och vissa som var för Västlänken.
Det stämmer.
Och du gick liksom, blev lite grann värvad av dem som var västlängs förespråkare då, vilket är så att säga etablissemangslinjen här i Göteborg. Och det, du tjänade dem väl i det så att säga, att stödja den linjen. Men sen så blev du populär och hamnade högt upp på listan. Och den kandidat som var lite grann liksom Centerns huvudkandidat i Göteborg, Rickard Nordin, han blev ju ledsen för att han inte kom etta. Han var ju van vid att vara riksdagsledamot.
Precis.
Och då, det var då de drog fram det här.
Ja, det kan man säga.
Som de tidigare hade sagt att det här var ju ingenting. Du hade lagt det på bordet och så. Jag har ju kollat det. Och såg det du hade gett till dem och så vidare. Men de använde det när du inte längre var bekväm så att säga.
Precis.
Men, gjorde det dig bitter, arg, besviken?
Alltså, det blir väldigt obekväm för mig efter att jag har toppat riksdagslistan.
Det är så 2018 va?
Ja, precis. Då var det en sorts häxjakt på mig. Man har försökt bara tillskriva mig åsikter och granska mig, koppla mig till personer som jag aldrig träffat. Och det där började lite innan också, som du säger, den här falanget där, anti-västlänggruppen och den andra gruppen som Emily då leder.
Emily Bönfors.
Precis. Ja. Vi har egentligen kuppat in henne på ordförandeposten. Med mitt stöd blev hon ordförande. Och då var det inte problematiskt att komma med många medlemmar och välja henne som ordförande. Efter det där blev jag också första vice ordförande. Och då blev det väldigt obekväm för mig. Det har börjat bli obekväm för mig. Andra gruppen, de som är mot Västlänken, har börjat granska mig och hitta rykten, sprida rykten om mig. Och när jag toppade riksdagslistan så blev det ännu obekvämare. Då har den andra gruppen också börjat typ jaga mig, man kan säga.
De som hade velat få in dig då?
Precis. Konflikterna har börjat dyka upp till och med Emily och med den kandidaten, alltså tidigare dåvarande riksdagsledamoten, han är fortfarande riksdagsledamot. Han var nära vän med partiledningen. jag har berättat det för partiledningen, partisekreteraren, att jag blev hotad av den personen med hans vänskap med Annie Lööf.
Mm.
De gjorde ingenting åt det, utan de bara försökte bortförklara det. Det här är nomineringsprocess och då kan man vara lite stressad, ledsen och så vidare. Men det var faktiskt ett tydligt hot mot mig egentligen.
Vilket var då ett verbalt hot? Eller?
Nej, alltså man försökte skrämma mig med hans vänskap med partiledningen. Jaha, Annie Lööf. Jag är vän med Annie och partiledningen undrar vad som pågår.
Du syftar på Rickard Nordin nu, eller?
Precis. Mm. Folk undrar, partiledningen undrar vad som pågår här i Göteborg. Och det skulle vara väldigt obekvämt för mig om jag fortsätter satsa på den första platsen. Jag borde backa och ta andra platsen och då skulle det vara lättare för mig. Allt sånt där finns inspelat också. Så jag har delat det med en del personer i partistyrelsen och de tyckte att det var väldigt illa faktiskt, men partisekreteraren vägrade agera då.
Känner du utnyttjad?
Ja, absolut. Det gjorde man. När jag kom in i Centerpartiet så var det faktiskt lite kris, mångfaldskris kan man säga.
Mm.
De ville ha personer, medlemmar med utländsk bakgrund. De har satsat på det jättemycket. Vi hade mångfaldsnätverk där. Jag var en av de grundarna. Och det var väldigt mycket snack om att värva nya medlemmar och det har jag gjort. Det är ingen hemlighet, jag har värvat över 100 personer. Jag har värvat personer i hela Sverige, nästan Stockholm, mest Göteborg också.
Till centrum.
Ja, precis. Mm. Och sen de här medlemmarna har man använt för att till exempel välja Emilie Bönfors som ordförande. Och för att agera ut det här anti-vänstlängsgruppen. Och därefter när samma medlemmar kom och röstade på mig så blev det helt plötsligt en kupp. Så att Mikael kom dit med sina medlemmar och kuppade sig in på första platsen. Men ingen har pratat om barn som kom dit för att rösta på Rickard Nordin. Det var barn till tjänstemännen. Alltså, jag tror det var 7-10-åringar, 12-åringar. Kanske 13-åringar, jag minns inte riktigt nu. De kom springande dit för att rösta.
Är det stadgeenligt? Eller?
Jo, man kan ju vara medlem i ungdomsförbundet från 7 år, tror jag. Så att då har man rösträtt också på stämman, årsmötet. Ingen har talat om detta. Jag vet att jag har pratat med tjänstemännen efteråt som faktiskt stod på min sida. Som berättat att det var egentligen kuppförsök från den sidan, inte från min sida. Men det har man inte talat högt om, tyvärr.
Så mångfald, men bara men så länge det är bekvämt.
Ja, precis. Det sa jag också till väldigt höguppsatta personer som faktiskt stödjade mig. Jag har berättat att det är bara, förlåt, skitsnack. Man vill bara ha personer på listan för att visa att man har medlemmar, kandidater med utländsk bakgrund. Jag tror inte att de flesta toppkandidaterna som toppade listan då 2018 hade fått den chansen om inte de hade fått mitt stöd. Idag fortsätter några av dem för att de är duktiga, kompetenta personer. Men jag tror inte att de skulle få den chansen 2018 utan mitt stöd där.
Jag pratade med Rickard Nordin, riksdagsledamot för Centerpartiet, om dessa uppgifter. Han svarade att Yüksels ord får stå för honom. Några bevis inte framlagda. Beslutet om uteslutningen av Yüksel fattades centralt, inte lokalt. Påståendet om rasism faller enligt Nordin platt och flera av ledamöterna och toppnamnet i regionen har utländsk bakgrund. Gällande mötet där tjänstemännens barn ska ha kommit och röstat så säger Nordin att inga klagomål kring stadgar förekommit och att det är därför oklart varför Yüksel skulle ifrågasätta omröstningen då han vann den.
Och efter det här så, du höll dig undan ett tag, du gjorde annat, läste på och så. Och sen så grundade du partiet Nyans. Och det gör du inte bara på ett ställe, utan det bildas lokalföreningar på lite olika ställen. Både i Småland, Västsverige, Stockholm och så vidare. Hur går det till att starta ett parti?
Det är väldigt svårt, det är jobbigt, tyst kan jag säga. Och den största utmaningen är att hitta faktiskt kompetenta personer och kandidater. Det har vi drabbats av och det drabbas vi av fortfarande.
Ja, det har ju varit en hel del konflikter. Och...
inom partiet, det stämmer. Ja. Och under valrörelsen har vi haft det, den här granskningen till exempel. Det var tufft, men det var många som visat intresse för partiet. Det var många som var trötta på de etablerade partierna. Många tidigare politiker, kandidater eller som varit aktiva i andra partier gått över till oss. Vi har börjat med ett kärngäng, partistyrelsen. Och det var jättebra gäng faktiskt. Och jag själv reste runt hela Sverige mycket ofta. Malmö, Stockholm, Göteborg och vissa andra små kommuner. Och vi har börjat expandera egentligen under valrörelsen när vi blev mest kända. När alla tidningar och medier började skriva om oss. Till och med valdagen. Det var folk som skickade in ansökan för att anmälan för att bli kandidat på valdagen. Men nu tror jag att det kommer gå bättre framöver. Vi har självklart utmaningar, interna konflikter. Om vi lyckas lösa dem här så tror jag att vi kommer lyckas förr eller senare.
Men du nämner att ja, men du gick ju från ett parti som var utpräglat, ett liberalt parti med liksom en landsbygdsprofil. Och så startade du ett parti som du själv säger inte har någon egentligen, inte är förankrat en speciell ideologi. Så hur resonerar man då? För att alltså, läser man ert partiprogram så är det är en blandning. Alltså, det är lite vänsterperspektiv i en del frågor. Det är en del höger ibland i ekonomiska frågor. Och sen så är det liksom rätt stort fokus på frågor som annars kanske inte tar så mycket plats i svensk politik. Jag tänker Israel-Palestina har en helt egen punkt. Afrofobi har en helt egen punkt. Så hur resonerar man när man inte har den här liksom, alltså den ideologiska utgångspunkten? Hur har det gått till?
Vi har egentligen en ideologi. Det är ju som myntat, jag brukar säga nyansism. Nyansera den politiska debatten, svenska politiken egentligen. Ja, det stämmer. Det är mycket höger och vänster och mitten politik vi har. Vi tittar på resultat. Det spelar ingen roll om ett förslag har rötter i liberalismen eller socialismen så länge det leder till lösning och resultat. Vi tror på fristående skolor, men vi tycker inte att fri hyressättning eller marknadshyror kommer gynna Sverige. Och vi är för fristående aktörer inom skolverksamheten, men vi är emot inom sjukvården. Det är lite bland.
Hur kommer det sig? Det är rätt intressant ändå.
Ja, vi tycker att hälso- och sjukvård, vi tyckte inte att man kan höja ribban genom att ta in fler fristående aktörer. Standarden är solklar. Sjukvård är sjukvård. Det är samma material och samma maskiner man använder och man anställer läkare, sjuksköterskor. Vi tror inte på att det kommer höja ribban. Det blir inte ett bättre resultat.
Men så har vi resonerat.
Skolan, där har vi ett tydligt resultat egentligen. Tittar vi på Sveriges sämsta 100 sämsta skolor. 98 tror jag, och de är kommunala. Där ser vi att kommunala skolor inte lyckas. Och varför ska vi då satsa på kommunala skolor och motarbeta fristående aktörer? Det är helt fel. Och det där är väldigt konstigt också att oppositionen idag, högerpartierna som är egentligen för fristående skolor.
De är lite, regeringspartierna menar du?
Ja, precis. Idag regeringspartier. De har aldrig lyft den här frågan på det här sättet när man debatterar vinster i skolan. Varför debatterar vi vinster i skolor och inte kommunala skolor? Där också skattepengar kastas i soptunnan egentligen. Det har jag aldrig hört från regeringspartierna, tidigare oppositionspartierna. Vilket jag tycker att det är väldigt fel.
Men kan man inte tänka sig att det finns även dåliga utförare, eller bra utförare för den delen, inom privat hälsovård?
Det finns säkert dåliga och bra utförare inom hälso- och sjukvård också. Men sen tror jag också mycket på svensk sjukvård, där alla har lika chanser och möjligheter utan att gå före kön genom att betala extra, till exempel som vissa länder som USA eller Turkiet, jag känner igen mig där. Så alla får samma vård för samma pengar, även om det finns vissa försäkringsbolag som ger förtur och så vidare. Så jämfört med de här länderna, USA och Turkiet, är det jättestor skillnad.
Men kan man inte tänka sig att vad ska man säga, olikheten i förhållningssätt till privata utförare inom sjukvård kontra skolan delvis har att göra, eller helt har att göra med att partiet Nyans är ju ett parti med en utpräglad, vad ska man säga, minoritetsprofil inriktad på minoriteter. Det är där ni kampanjar inte i liksom Askim, utan ni kampanjar ute i, liksom i biskop eller länsmansgården, och att det finns en större. Man appellerar till fler om man säger att den liksom lokala religiösa friskolan ska få finnas kvar. Skolor som ju ofta är, en del i alla fall, uppmärksammade i media, kritiserade och så vidare. Tror du inte att, är det inte det som är skälet, att ni är absolut för privat?
Nej, inte riktigt. Jag kan också säga innan att hälso- och sjukvård är inte helt min starkaste sida.
Nej, okay.
Nej, det är inte därför, utan återigen, titta på resultatet här i Göteborg också. Sämsta skolor är kommunala och bästa skolor är fristående. Det kan inte vara en slump, ärligt talat. Och en fritidspolitiker som sitter i utbildningsnämnden styr skolan. Ja, vi kan prata om demokrati och det svenska kommunala självstyret och så vidare, men när vi ser att det går så dåligt, ska vi verkligen fortsätta med det? Vi är för religiösa friskolor, muslimska friskolor, kristna och judiska. Vi ser inget problem så länge de sköter sig. Men sköter de inte sig, så ska vi inte ha dem heller. Det kan du.
Vad säger du liksom om Skolinspektionen har ju uppföljningar och regler, och när de prickar skolor eller helt drar in tillstånd och så vidare, men hur långt gången ska friheten vara inom ramen för en religiös friskola att ha en religiös profil? Tänker du exempelvis att könssegregerad undervisning, vore det okej?
Nej, alltså egentligen finns det inte religiösa friskolor i Sverige jämfört med Storbritannien till exempel. Jag minns en forskare som besökte Sverige och blir förvånat varför man kallar de här skolorna för religiösa friskolor. Det har ingen med religion att göra, säger hon. Det tycker jag faktiskt inte, att man ska segregera på det här sättet. Men sen,
alltså mellan kön?
Nej, alltså det borde eleverna bestämma själva.
Omröstning eller?
Jag tänker så här, till exempel det var en skola för ett tag sedan, det var flickor som satt längst bak på bussen. När man tittar på det här så känns det som att det är skolan som egentligen som separerar dem, segregerar dem. Men det är flickorna själva som vill sitta längst bak kanske med flickor. Det är så i andra skolor också. Det är oftast pojkar som umgås med pojkar och flickor med flickor. Jag kom till Sverige när jag var 18 år. Gymnasiet, det var inte religiöst, det var inte könssegregerat, men vi brukade umgås med killar och tjejer med tjejer. När vi hade skolresa så hade vi solresa till exempel. Vi var på samma strand, vi var på samma hotell, vi använde samma pool, men när vi var på bussen så var killarna längst bak. Så jag tycker inte att skolan ska separera på det här sättet, men vill eleverna själva så tycker jag att man ska ha den friheten.
Okej. genomgående i beskrivningen av Nyans utifrån kommentarer när man liksom läser om er på sociala medier och så vidare. Och jag vill ändå tillägga att jag även själv, när jag har skrivit om er så har jag ju ändå skrivit att jag, även om den religiösa profilen är oklar, för det är inte som att det är liksom, det är inte religiös lag rakt av i partiprogrammet, utan det är liksom sakpolitik som i många fall inte har någonting med religion att göra, men man får ju intrycket att det är ett minoritetsparti och ett sunnimuslimskt minoritetsparti. Vad tänker du om bara den beskrivningen?
Jag vet inte varför, hur har man har lyckats komma fram till den beskrivningen. Sunnimuslims, när någon kommer till partiet Nyans frågar jag aldrig vad man har för bakgrund. Jag har faktiskt partivänner som jag aldrig frågat eller undrat vilken bakgrund eller religionsinriktning de har. Jag fick långt efter veta att en del av våra kandidater hade shiitisk bakgrund. Det tittar vi faktiskt inte på och vi har aldrig tänkt på det.
Nej.
Vi har icke-muslimer och vi har aldrig frågat, är du muslim eller inte? Mm. Det är vi aldrig intresserade av.
Men okej, okay. Någonting som ändå tycker jag genomsyras i partiprogrammet är ju att det är ett parti, för det finns ju inga andra partier som har så extensiva delar av sitt partiprogram ägnade åt exempelvis Palestina-konflikten eller afrofobi. Det är något parti inriktat till en rätt stor grupp i Sverige, i svenska förorten. Den beskrivningen, stämmer den bättre i så fall?
Ja, det stämmer. Vi vänder oss mot hela Sverige, men särskilt mot minoritetsgrupper och extra mycket mot muslimer. För att vi tycker att de är den mest drabbade gruppen i Sverige. Ja, islamofobin är absolut den mest utbredda formen av rasismen i Sverige då, enligt statistik och rapporter. Och sen absolut där gällande Israel-Palestina-frågan har vi helt annan syn. Afrofobi, andra partier.
Mm. En annan inställning till frågan liksom.
Precis, ja, okay. Vi vill införa sanktioner mot Israel precis som man inför mot Ryssland idag.
Ja. Vad tänker du är, finns det så att säga tillväxtmöjlighet om man går på den här linjen, alltså är det möjligt att bli ett riksparti om man är så främst tillvänd mot minoriteter och lägger så pass stort krut på just de här minoritetsfrågorna?
Det finns tillräckligt stor målgrupp egentligen. Men frågan handlar om huruvida vi kan mobilisera dem med de här frågorna. Och det är därför nu efter valet tänker vi förnya partiet, reformera programmet och vända oss mot och till fler än minoriteter, också fler inom minoritetsgrupper. Vissa personer som har utländsk bakgrund, som har minoritetsbakgrund, kanske inte alls bryr sig om de här frågorna, islamofobi och afrofobi, utan bara vill veta mer om vad vi vill göra gällande skatter eller företagarfrågan. Så det är därför vi vill faktiskt förnya och reformera partiet.
Okej. Det har under den tiden som ni har fått mer uppmärksamhet, det var ett par år när det skrevs inte särskilt mycket om Nyans, och sen så började det uppmärksammas mer och mer och mer. Och då kom mediegranskningar från Expressen, från SVT och så vidare. Och då anklagades du för att vara väldigt selektiv med vilka medier du ville att partiföreträdare skulle prata med, vilka som ni släppte in på era liksom partimöten och så vidare. Att du tyckte vissa var okej, andra var inte okej. Är det ett rimligt sätt att förhålla sig till medier? Att välja och vraka?
Ja, det tycker jag.
Varför då?
Ju mer vi har bojkottat dem, så desto mer har de skrivit om oss också.
Är det rent vadå? Är det en sorts krass nyttomaximering då? Eller?
Ja, kanske det, men det var inte på grund av det egentligen. Vi tyckte att de har rapporterat väldigt felaktigt om oss. Det var många faktafel i deras artiklar, vi har varnat dem. De vägrade ändra. Till exempel TV4 hade ett inslag om mig där de påstod att jag skulle försvara IS-terrorister. Vilket inte stämmer, utan jag har pratat om mänskliga rättigheter. Och mänskliga rättigheter finns för alla. Idag har vi inte dödsstraff i Sverige. Det är för att det går helt och hållet mot mänskliga rättigheter. Om jag är emot dödsstraff för terrorister, så betyder det inte att jag är för terrorister, utan jag är för mänskliga rättigheter för alla. Det har jag försökt förklara för dem, och de har vägrat lyssna. Och då har vi sagt att nej, då släpper vi inte in er så länge ni inte rapporterar ärligt. Jag vill faktiskt inte att läsarna, tittarna ska få felaktig information via de här kanalerna.
Så det är bättre att de får ingen information från vissa
precis.
Medier?
Ja, då kan de hämta informationen via andra kanaler som ärligare.
Men det är ändå, alltså, även om du tycker att vissa behandlar partiet och dig orättvist, så jag kan inte komma på något annat parti som rättvist behandlat eller inte, som har gått så långt att de bara, nej, men vi släpper inte in den och den mediekanalen på våra möten. Alltså det är ett ovanligt grepp.
Precis.
Det ska kanske till mig intrycket av att det är, jag vet inte, liksom mediefientligt i viss mån, journalistfientligt.
Det är vi inte faktiskt. Jag är väldigt trevligt mot alla journalister när jag bemöter dem, men skriver man osanningar så kan jag inte ge intervjuer längre. Jag vet att det kommer bli en förvrängd artikel, och då tycker jag att det inte är en idé att prata med den journalisten. Men som sagt är jag inte
hur skulle du säga om andra partier gjorde på det här viset? Alltså om jag vet inte, Socialdemokraterna vägrade tala med samtliga journalister på Svenska Dagbladet?
Med samtliga journalister?
Ja, alltså de sa bara vi bojkottar SvD för att i SvDs senaste granskning så behandlades vi orättvist.
Men jag tror inte att något parti har behandlats på det här sättet som vi har behandlats. Kanske till en viss nivå Sverigedemokraterna, men det är ett stort parti som faktiskt har stora egna mediekanaler där de kan förklara sig, och deras väljarbas också följer de kanalerna istället för SVT, TV4 eller Expressen. De har inte heller tillit till de här kanalerna. Men vi är ett litet parti. Vi har inte råd med detta faktiskt.
Okej. Jag vill återkomma ändå till hur partiet nu kommer att utvecklas. Du förkastar tanken att det skulle vara ett specifikt muslimskt parti och specifikt ett sunnimuslimskt parti. Samtidigt så är det liksom ett minoritetsparti, ett förortsparti i stor utsträckning. Tror du att för minoriteterna i Sverige, och i synnerhet den muslimska minoriteten i Sverige, är det sådant som rör internationella konflikter, då tänker jag precis Palestina, eller diskriminering, rasism och så, är det stora frågor som är så att säga avgörande i den svenska politiken och avgörande för människors liv här i Sverige?
Palestina-frågan är väldigt avgörande. Det finns en jättestor grupp här som har rötter i Palestina eller Libanon, ursprungligen från Palestina. Men vi försöker hålla oss utanför etniska konflikter. Men Palestina-frågan är helt en annan sak.
Ja, varför då?
Ja, men det är ett internationellt problem egentligen. Konflikten har pågått nu i 74 år tror jag. Och det finns flera internationella organisationer som säger att Israel begår krigsbrott. FN har kritik, EU har kritik. Så det är en helt annan fråga. Man kan inte se den som en etnisk fråga, men däremot vill vi hålla oss utanför till exempel etniska konflikter som finns i andra länder. Det kan vara...
Men jag tänker på kriget i Yemen exempelvis, som ändå där det är krigsbrott, det är sannolikt många som direkt eller indirekt, nu är väl antalet jemeniter färre än antalet palestinier och libaneser i Sverige visserligen, men det är en konflikt som också är, så att säga, den är från Mellanöstern, många är nog intresserade av den, men det har inget speciellt kapitel om den, det är inget kapitel.
Nej,
om Burma och minoriteten där som förtrycks av regimen där. Så varför just Israel-Palestina?
Det stämmer, och jag håller med dig där faktiskt. Vi borde kanske ha en punkt just om de här länderna också, men som sagt, partiet Nyans är ett väldigt nytt parti, nyetablerat, just. Och vi har faktiskt inte hunnit med alla punkter. Det har kommit många förslag om andra internationella konflikter också, till exempel Pakistan har problem med Indien, men vi har inte hunnit med det.
Men ponera att ni gör någonting på det här, för att ni har ju också de här internationella frågorna. Israel-Palestina är på något sätt, om man har ett muslimskt parti i Sverige, så är det enklare att ha en Israel-Palestina-punkt. För att där är väl alla eniga liksom, att man fördömer Israel och så vidare och så vidare. Men har man en punkt om Jemen eller säg Syrien, då blir det direkt mer komplicerat.
För... Nej, vi har Syrien i partiprogrammet. Där är vi också tydliga. Men Jemen har vi aldrig pratat om man ska vara ärlig.
Mm-hmm. Okay. Finns det inte en jag vet inte om ni har diskuterat det, du får jättegärna berätta om det, att man har ett parti som ändå lägger så pass mycket krut på minoritetsfrågor, att det just blir etniska konfliktfrågor, alltså mellan shia, sunni, mellan olika grupper, alltså de som är kanske i historia, jag vet inte, på liksom den liksom Saudi-linjen i Mellanöstern, de som mer står på iranska linjen. Alltså hur undviker man den sortens interna konflikter som har på något sätt transplanterats från Mellanöstern till Sverige? För de befinner sig ändå i Sverige, de här liksom konflikterna. Man slutar ju inte ha de här uppfattningarna bara för man har flyttat.
Den konflikten har vi aldrig haft. Vi har försökt ena folk kring ett mål, och det är minoritetsrättigheter, och det är muslimernas rättigheter. Jag brukar säga att det inte spelar någon roll från vilket land man kommer. När man blir attackerad ute på gatan, på spårvagn, tunnelbana, bara för att man bär slöja. Om man är shia-muslim eller sunni-muslim. Och vi har lyckats faktiskt ena folk kring det här målet och syftet. Men absolut, det finns en risk för det här, att det kan bli en intern konflikt just kring de här frågorna. Men vi försöker undvika just de här etniska eller religiösa konflikterna. Vi pratar inte om de här, aldrig. På så sätt har vi lyckats hålla oss undan dessa konflikter.
Mm. Ni tar ju väljare mest från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och vissa från vänster har uttryckt att det finns en viss cynism i att personer till höger, kanske som jag, skriver om er, för att det är ett sätt att på något sätt störa och splittra vänstern. Vad tror du om att ni så att säga blir tungan på vågen som möjligen nu, jag vet inte om det stämmer, men möjligen gav de borgerliga makten i Sverige. Nu, jag är inte säker på om det stämmer, men ni tar ju främst röster från vänstern. Blir inte det som en sorts liksom splittring av, för att ja, men man tittar ju på en del förorter, där har kanske Socialdemokraterna har upp mot 70% ibland. Vissa kommer säkert kritisera er för att ni i själva verket omintetgör chanserna för de här grupperna. De som tycker att vänstern är det enda svaret för det här. Hur svarar du på sån här kritik?
Ja, men det här tanken har spridits av vänstern under hela valrörelsen för att stoppa oss. Rösta inte på dem, så kommer ni, röstar ni på dem kommer ni splittra rösterna, och därefter kommer en blåbrun regering till makten. Och därför har vi också tappat röster i riksdagsvalet egentligen. Det var många som röstade på oss i kommunvalet men inte i riksdagsvalet. Men Vänsterpartiet och Socialdemokraterna främst borde faktiskt skärpa sig. Om man kopierar politik från Sverigedemokraterna och sedan...
S gör det, gör Vänstern också det? Eller?
Ja, men Vänsterpartiet vill bland annat förbjuda omskärelse på pojkar. Och det vill SD också göra. Så vad är skillnaden då? Blir rasismen mindre farligt när det är Vänsterpartiet som utöver det? Så hade de tagit de här frågorna på allvar så hade folk inte röstat på oss. Och nu har de börjat prata om islamofobi. Nu har de faktiskt lagt islamofobin i partiprogrammet. I Malmö så vill Malmö stad, Socialdemokraterna, ta tydliga åtgärder mot islamofobin efter en rapport, läste jag nyligen. Vad har de gjort i 20-30 år? Om islamofobin har blivit så stor i Sverige, så i de här kommunerna, Göteborg och Malmö, så var det Socialdemokraterna som styrt i 20-30 år.
Vad ska man göra mot islamofobin? Det har ni också en avdelning i partiprogrammet.
Ja, vi vill helt enkelt att muslimer ska erkännas som minoritetsgrupp. Och
på samma sätt som romer och tornedalsfinnar och judar och så.
Ja, och sedan ha en ny brottskategori, brottsrubricering för islamofobi.
Varför behövs en specifik brottsrubricering just för det? Vad gör det? Vad förbättrar
det? Det skulle markera klart och tydligt att islamofobi är ett brott i Sverige. Jag läser många kommentarer i sociala medier idag där man skriver att man är islamofob utan att tveka. Skulle det bli olagligt så tror jag inte att man skulle kunna våga skriva det.
Men och din definition av islamofobi är vad? Så vi vet vad vi talar om.
Det är hat mot muslimer. Mm. Inte kritik mot islam. Man får kritisera religioner så länge man inte går över gränsen och
vad är gränsen?
Hetsar mot till exempel koranbränningarna. Det är ingen kritik, enligt mig. Då går man över gränsen och hetsar mot en folkgrupp, helt enkelt.
Men man får... Innebär det i förlängningen exempelvis att den sortens, jag vet inte, provokativ konst som tar sig an religiösa symboler, liksom biblar, davidsstjärnor och så vidare, skulle den falla under en liknande lagstiftning, att det får man inte göra?
Förolämpa, förnedra, nej, det tycker jag, alltså, precis, vi tycker inte heller att det är rätt att bränna till exempel svenska flaggan, rikssymboler, så det är samma tanken bakom det. Och det gäller alla religioner, inte bara islam eller muslimer.
Men en sån lagstiftning, varför just ha en lagstiftning mot islamofobi? Är inte det vad du själv verkligen greppar efter, en sorts en hädelselagstiftning, vilket vi ju faktiskt hade tidigare i Sverige? Så att det inte är specifikt för en grupp, utan det är för alla religiösa grupper.
Det är, alltså, vi pratar om kristofobi också. Även antisemitism i vårt partiprogram, och vi vill agera på samma sätt där. Det gäller inte bara islamofobi eller muslimer eller islam. Så det gäller alla. Det finns europeiska länder där det är förbjudet att som sagt bränna religiösa skrifter eller flaggor. Vår största förebild är kanske USA. Där kan man inte göra det. Flaggan, jag tror inte det. Jag tror inte heller att man kan bränna Bibeln där. Det tror jag inte.
Blir inte det här en... På ett sätt, i många svenskars ögon, så är det här en tillbakagång till ett Sverige där man hade hädelselagstiftning, där så att säga yttrandefriheten någonstans var lite kringskuren när det kom till såna här symboltyngda symboler, just som kyrkan, Bibeln och så vidare. Sverige är ju ett land som överlag är långt gånget när det kommer till sekularisering. Och det är väl det som en hel del tänker, att det här är en sorts tillbakagång till något annat. Vad tänker du om det?
Jag tycker att det är en tillbakagång att tillåta koranbränningar i Sverige. Då går vi tillbaka till medeltiden. Eller Nazityskland, där man brände böcker och sen därefter tyvärr människor. Så tycker jag. Jag vet inte. Jag tror faktiskt inte att majoriteten av svenskar vill att det ska vara tillåtet att bränna religiösa skrifter. Och jag tror inte heller att man hade agerat på samma sätt om det hade handlat om judiska heliga skrifter. Så tycker jag.
Mm. Om vi tar de händelserna, när Erasmus Paludan åkte runt i Sverige och brände koraner med följd att det blev kravaller och polisbussar brändes och så vidare. Det var ju, jag tror 300 poliser skadades. Oaktat vad man tycker om själva bränningen, jag förstår att du inte tycker den är bra på något sätt överhuvudtaget. Reaktionerna, vad tycker du om? Vad tycker du de tyder på?
Jag tyckte alltid att reaktionerna var absolut, det är starka känslor hos människor, men det var onödiga. Man borde ignorera den där personen helt och hållet. Om man bara hade ignorerat, inte stått där och tittat och brytt sig, så tror jag inte att han hade fortsatt med det, så att han hade lagt ner länge sedan.
Så du skulle vilja säga till de som brände polisbilar och kastade sten att ignorera honom?
Ja, och det är bränna bilar och kasta sten på poliser, helt oacceptabelt. Det är inte något som jag kan stå bakom, definitivt inte.
Nej. Tycker du det är ett problem att vi har ett utanförskap i Sverige, och det definierar jag som människor som bor segregerat och samtidigt har en svag anknytning till samhället i form av låg sysselsättningsgrad, kanske lågt valdeltagande, dåliga svenska kunskaper även bland barn födda i Sverige. Det finns ju exempel på det. För man går i en klass där det finns ingen som har svenska som modersmål. Vad är det ett problem och vad gör man åt det?
Ja, det är ett problem om man inte kan behärska språket i Sverige. Språket är definitivt det starkaste nyckeln till samhället och jobb och allt annat. Och vi vill också därför utreda möjligheten att införa obligatorisk svenska för de som saknar jobb. Men jag tycker att vi behöver ändra vår syn på utanförskap och segregation. När tidigare statsministern sa att hon inte vill ha somalitan, så var det helt fel. Det finns en skola i Kista i Stockholm. Kista International School heter det, och 99,9% av eleverna har utländsk bakgrund. Jag tror alla har somalisk bakgrund och skolan har toppresultat. Det som inte fungerar i de här områdena, förorterna, är samhällsfunktionerna. Skolan fungerar inte, arbetslösheten är högt och kriminalitet är högt. Det är det som är problemet. Hade det varit tvärtom, så hade ingen pratat om det var Somalitown eller Turktown eller Kurtown. Det är det som är problemet. Och det kan tyvärr inte dagens politiker förbättra. De har försökt i 50 år kanske, senaste 20-30 åren speciellt. Och de här kommunala skolorna, och synen har inte förändrats. Det är fortfarande samma saker vi diskuterar om. Vinster i skolan eller inte. Inget annat. Inte om det är kommunala eller statliga skolor. Och familjeplanering istället för direkt riktade åtgärder, såsom till exempel yrkesutbildningar kombinerat med SFI. Direkt jobb efter utbildning. Så synen måste ändras där.
Visst finns det vissa saker man inte har prövat, såklart. Alltså, det du säger, kombinerad SFI och yrkesutbildning, även om jag tror man har prövat vissa varianter av det på vissa håll. Men är inte den stora knäckfrågan att det är en stor grupp människor som inte har någon kontakt med omkringliggande samhället? Alltså, när jag växte upp liksom på 80-90-talet, då vi var många minoriteter i min stadsdel, men vi var kanske 10-15%. De som så att säga integrerade oss, svenska inte mitt modersmål, det var ju andra barn. är inte problemet i själva verket, och du kan lappa och laga det hur mycket som helst, men grundproblemet är ju någonstans att du har det här 90-95% i vissa områden, och ibland är det kanske lite lägre 80-85%, men överlag områden där i stort sett infödda eller etniska svenskar är helt frånvarande.
Mm. Det är önskvärt att det borde vara mer blandat, men om man ska tänka så här, tittar vi på Hovås eller Torslanda, vem är det egentligen som träffar fler grupper än sig själv? I Hovås tror jag att man träffar bara etniska svenskar, men i Biskopsgården träffar man somalier, turkar, kurder, araber och andra grupper. Så det är det jag menar.
Men alltså det, folk träffar vilka de vill, och också så att säga, man har de förutsättningar man har att träffa de som bor i samma stadsdel, men för de som bor i Torsland är ju någonstans deras, om man vill kalla det segregation, är ju någonstans inte ett samhällsproblem för dem i alla fall, de tillhör majoritetsbefolkningen, men är du så att säga minoritet, du kanske inte har ett val visserligen, men jag menar det man kanske inte har ett val att flytta därifrån på grund av bostadsmarknaden eller att man inte vill faktiskt, för att man vill vara med sina landsmän och det finns en trygghet i det. Men är inte ett, så att säga, inte det politikens ansvar att se till att det inte blir så oerhört mycket minoriteter i samma områden, för att därmed minska integrationsmöjligheterna?
Det borde man tänka på för 50 år sedan, inte nu.
Är det för sent?
Jag tycker det. Jag tycker inte att politiken och staten ska lägga sig i var man ska bosätta sig eller med vilka man ska bo. Det är helt fel väg att gå. Istället borde man fokusera på hur man kan förbättra de här samhällsfunktionerna återigen. Låt dem bo var de vill. Jag bodde ett tag i Västerhaninge i Stockholm. Jag behövde ett skruvmejsel, knackade på alla dörrar och ingen öppnat. Här i Göteborg när jag åkte vagn en gång så satt en somalisk kvinna bredvid mig. Hon tog fram en clementin, skålade av och därefter frågade mig om jag vill ha en bit. Så det finns faktiskt, jag menar inte att etniska svenskar är helt egoistiska människor. Jag har haft svenska vänner och har också det. På arbetet, mycket bra människor. Men det finns fördelar och nackdelar. Man vill självklart bo nära sina nära och kära, där det finns nära hjälp. Om du ska behöva åka akut någonstans så kan du lämna dina barn. Men kan du verkligen göra det som en invandrare i ett svensksegregerat område? Återigen, det är inte det som är problemet. Jag skulle gärna vilja se ett samhälle där hälften är etniska svenskar, hälften är, har utländsk bakgrund och alla samhällsfunktioner fungerar bra, men det har det inte gjort tyvärr. Det vi ser och sett att man har flyttat från de här områdena, etniska svenskar. Jag hör berättelser om Biskopsgården när turkar kom till Sverige under 60-talet. Och jag hör berättelser om majorna till exempel. Nu är det helt tvärtom. Så man har tyvärr infört en felaktig politik och inte satsat på de här samhällsfunktionerna och fokuserat mer på ordet segregation. Ska det vara mer svenskar, färre svenskar, fler svenskar, färre invandrare, istället för att satsa på skolan, arbetslösheten?
Man har ju en skola i Göteborg med en majoritet utlandsfödda eller barn till utlandsfödda har ju mer pengar per enskild elev än vad man har i Askim eller Torslanda. Satsar ju redan idag. Det vill säga att det finns en fördelningsnyckel. Ja, så att man har ju redan mer pengar i utsatta.
Det är det jag menar också. Där vi istället pratar om vinster i fristående skolor. Mm. Som du säger, man skjuter extra pengar till de här områdena, till skolorna, och det är samma skattepengar. Och det går dåligt, det går inte att förbättra. Som sagt, vi måste ändra synen där och fokusera mer på problemet istället för ideologiska disputer där. Nej, vi är mot friskolor för att vi är socialister, eller vi är mot för marknadshyror för att vi är liberaler. Det funkar inte så.
Vad har motiverat dig? Jag förstår att du såklart som politiker har idéer och tankar om hur du kan göra samhället bättre och så, men Vad motiverar dig? Du bråkar med partikamrater ibland, du bråkar med media ibland, du är utsatt och granskad och du kuskar land och rike runt. Hur orkar du? Varför orkar du?
Det frågar jag mig själv också ibland. Det är faktiskt, jag brinner för förändring och jag vill inte att mina barn, mina barnbarn ska drabbas av det jag har drabbats idag.
Vad har du drabbats av?
Jag har drabbats av ren rasism till exempel i Centerpartiet, även om man inte talar öppet om det. Och jag drabbas av diskriminering på arbetsmarknaden, det ser jag. Jag har master i handen, men jag har sökt upp flera hundra jobb innan jag har fått mitt nuvarande jobb. Och jag söker fortfarande andra tjänster, men där har jag fortfarande samma problem trots den här erfarenheten, utbildningen, kompetensen. Jag vet inte om jag hade varit etnisk svensk och hade haft den här kompetensen, utbildningen, startat upp ett nytt parti och lyckats så här långt. Jag hade fått säkert en väldigt hög uppsatt position i ett jättestort företag, tror jag. Men idag tror jag inte att jag kan få det. Dels för att jag är partiledare för partiet Nyans, som är islamistiskt stämplat. Dels för att jag har utländsk bakgrund. Och dels kanske för att på grund av andra anledningar. Och jag vill inte att mina barn ska drabbas av det. Jag har sett till att de har fått en bra utbildning. De har kommit in på bra utbildningar. Och jag hoppas att de inte drabbas på samma sätt. Och jag vill inte att andras barn ska drabbas på samma sätt. Jag kan flytta tillbaka till Turkiet när jag vill, men det finns folk här som faktiskt inte kan flytta. De har inget land att flytta till. Jag ser det som en plikt. Jag måste kämpa ett tag till och se till att förbättra situationen för de här människorna som vill vara kvar här. Jag vill inte vara en egoist. Det är det som motiverar mig och inget annat. Jag har inte tjänat ett enda öre på partiet Nyans faktiskt. Jag har tvärtom förlorat. Och nu när jag till exempel får mandat i Botkyrka, jag tjänar ingenting på det heller. Jag kommer gå back i ekonomin. Men vem gör detta egentligen? Jag tror inte att någon gör det. Någon politiker gör det. Om man inte brinner för sitt mål. Till och med etablerade partierna hamnar i bråk när de ser att de börjar tappa och de här positionerna, posterna börjar försvinna. De petar sina partiledare. Det vi sett i Moderaterna till exempel innan Ulf Kristersson. Det var just diskussioner om att man har börjat bli oroliga för att man ska tappa sina poster. Man försörjer sig helt enkelt på politiken i Sverige. Men så tänker jag inte. Jag brinner för förändring och för mitt mål. Inget annat.
Michael Yüksel, tack så mycket.
Tack själv.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.